Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Astrid Lindgren. Magnus Bremmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet finns Malin Nauwark. Varmt välkommen hit.
Tack.
Du är litteraturforskare, disputerad vid Uppsala universitet men nu också även verksam vid Svenska barnboksinstitutet.
Så är det.
Och där håller du på att avsluta ett forskningsprojekt om Astrid Lindgren som jag tänker vi ska återkomma till. Först måste du förklara för lyssnarna som mot förmodan inte hört talas om henne. Vem var Astrid Lindgren?
Astrid Lindgren var en av svensk litteraturs mest kända och spridda författare genom tiderna. Hon är också före till exempel Selma Lagerlöf, August Strindberg, Stieg Larsson, Sveriges mest översatta författare. Hon är översatt till över 100 språk. Hon föddes 1907 i Vimby, dog i Stockholm 2002. Hon var också en av efterkrigstidens ojämförligt största kulturpersonligheter och brukar tillsammans med till exempel Ingmar Bergman eller Hasse och Tage ibland kallas för en folkhemsikon. Hon var också en inflytelserik opinionsbildare i frågor som sträckte sig från skattepolitik till barnaga, djurhållning. Astrid Lindgren var en förnyare av barnkulturen som författare förstås, men också som manusförfattare, sångtextförfattare, inte minst förläggare på bokförlaget Rabén & Sjögren där hon också jobbade. Svensk barnlitteratur skulle ju inte haft den ställning den har internationellt om det inte vore för Astrid Lindgren.
Jag tänker att ganska många lyssnare har läst eller sett Pippi och Karlsson på taket och Emil i Lönneberga och alla hennes ikoniska figurer. Men kan du ändå ge en liten kort översikt över liksom vad hon har lämnat efter sig i verkform?
Ja, alltså hon har ju lämnat en väldigt stor produktion efter sig och den innefattar skönlitteratur för barn och vuxna i en stor variation då av genrer. Men även alltså filmmanus, visor, radioföljetonger, översättningar, tal, brev. Ska man prata om någon sorts kärna i Astrid Lindgrens författarskap, alltså de böcker framförallt för barn som hon skrev under sin livstid, då handlar det om 41 kapitelböcker och 34 bilderböcker.
Mm. Och över hur lång tid publicerade hon sig?
Nej, men Astrid Lindgren debuterade 1944 med flickboken Britt-Marie lättar sitt hjärta. Hon fick genombrottet med Pippi Långstrump året senare, 1945. Sen var hon verksam under större delen av 1900-talet och publicerade ju en mängd böcker under 50-, 60- och 70-talet. Den sista boken var, långa boken var Ronja Rövardotter som kom 1981.
Med alla såna här superkändisar, och det här är ändå en litterär superkändis i Sverige åtminstone, men även väldigt känd internationellt, så kommer det också missuppfattningar och schablonbilder. Och så. Vilka skulle du säga är de vanligaste när det gäller Astrid Lindgren?
Alltså, först kan jag ju säga att bara för att det är schablonbilder så betyder det ju inte att det inte är sant.
Nej, vi kanske kan reda ut det, vad som är vad.
Ja, men jag tror ändå kanske att de sentimentala klischéerna som omgärdar Lindgren, alltså Lindgren som representant för något odiskutabelt gott, inte minst sagotanten Astrid, ibland kanske har stått i vägen för komplexiteten och mångsidigheten hos Lindgren och också hennes plats i ett större sammanhang. Det här gör ofta att det blir en betoning kanske på det naiva hos Astrid Lindgren istället för det intellektuellt medvetna, kanske på intuition istället för yrkesskicklighet.
I hennes författarskap?
Exakt, i hennes författarskap så betonas sagotantens typ av författarskap kan man säga. Det här där berättande, intuitiva, goda, trygga, fasta. Och då försvinner kanske lite mer av det här osäkra eller tvivlande. Som också är typiskt för Lindgren. Men samtidigt så ska man säga var ju sagotanten en image som Lindgren, precis som väldigt många andra barnboksförfattare, också odlade själv.
Mm. Hur då?
Ja, vi har ju liksom att göra med en författare som hade ett eget initierat tv-program som hette Sagostund med Astrid Lindgren, där hon läste ur sina böcker. Hon var berättarröst i sina egna filmer, hon läste in sina böcker som ljudböcker. Hon blev en sagotant, en röst som alla kunde känna igen. Och sen lekte hon också ofta med den här sagotantsbilden, som när hon går in i rollen som häxan Pomperipossa då i en känd debatt om det svenska skattesystemet. Mm. Eller när hon i samband med Bröderna Lejonhjärta då låter sig avporträttera som duvdrottning, känt foto med en duva på handen till exempel.
Just det. Hon bidrog ganska tydligt själv till till den här bilden.
Hon odlade medvetet bilden av sig själv som sagotant, och den har ju också väldigt stark täckning i hennes författarskap som innehåller många sagor.
Mm. Jag tänker när det gäller andra författarskap som Selma Lagerlöf eller kanske Tove Jansson, som också haft lite av en sån här sagotants aura, har ju forskningen gjort ganska mycket för att försöka ändra på den bilden och lyfta fram författarskapets bredd och så. Har det varit svårare i fallet med Astrid Lindgren av de här skälen kanske?
Jag tror att Astrid Lindgren-forskningen har också särskilt på senare år gjort mycket för att nyansera och bygga ut bilden av Astrid Lindgren och betonat andra sidor av henne, framförallt som yrkesperson, till exempel som förläggare, men även som redaktör och förstås som politisk opinionsbildare.
Så den bilden är inte riktigt lika intakt längre, skulle du säga?
Den har blivit liksom bredare och större, men det som alla som håller på med Astrid Lindgren någonstans brottas med är Astrid Lindgrens extrema inflytande på sin samtid och på bokbranschen. Och eftersom hon var en så skicklig marknadsförare, en så god historieberättare, så bra på att ta medier, så är det som att de historier som hon berättade under sin livstid, de lever kvar väldigt starkt i Lindgren-receptionen. En sån är till exempel berättelsen om Pippi Långstrumps tillblivelse.
Alltså det handlade om att hon berättade för sin egen dotter.
Pippi Långstrump-historien, att Pippi blir till efter att Astrid Lindgren brutit foten i Vasaparken, blir sängliggande, skriver ner de här berättelserna om Pippi som hennes dotter har bett henne berätta en gång när hon var sjuk. Det är en berättelse som Astrid Lindgren har sagt i otaliga då intervjuer. Och det finns många sådana här saker som kommer tillbaka hela tiden i Astrid Lindgrens intervjuer och egna texter, egna självframställande texter. Och de skapar på något sätt en ogenomtränglig yta som jag tror att Astrid Lindgren forskningen ibland som studsar emot. Och man försöker ta sig bakom, men på något vis så står Astrid Lindgrens egna fantastiska formuleringskonst och självförståelse i vägen.
I bara berättelserna om tillkomsten och om sin egen författarroll på något sätt.
Ja, och också då i hennes egen, skulle man kunna säga, image building. Mm. Även av sig själv då som sagotant.
Mm. Ja, det blir ju genast mer komplext då än för kanske till exempel Selma Lagerlöf som inte framställer sig själv som sagotant. Men en annan sak är det här med Astrid Lindgren Nobelpriset, som jag gissar är den absolut vanligaste vad ska man säga, litteraturpolitiska diskussionen i svenska hem. Alltså just frågan, varför har Astrid Lindgren inte fått Nobelpriset, så älskad och läst som hon är? Har du själv en åsikt i den här frågan?
Jag tror att Astrid Lindgren skulle fått Nobelpriset under sin livstid är ungefär lika troligt som att J.K. Rowling skulle få priset idag. Det vill säga inte särskilt troligt. Jag tycker att en annan intressant fråga är varför hon aldrig blev invald i Svenska Akademien, vilket kanske hade varit troligare. Men då vet vi också att Lindgren själv underhandlade lite och berättade till exempel för Lars Gyllensten som var ledamot att hon inte var intresserad då. Mm. Och det kan man ju tolka som ett sätt att ta kontroll kanske lite över omständigheterna och själv välja bort någonting då istället för att bli bortvald.
Men du menar att det skulle vara troligare för att hon var redan en slags makthavare i svensk bokbransch? Och
hon var extremt inflytelserik och hon var ju bra på vuxenlitteratur också. Hon satt ju till exempel i Samfundet i 9 där hon också var ordförande ett tag. Och hon prisades också av Svenska Akademien. Men
det var aldrig aktuellt att ge henne priset.
Hon har fått extremt många priser och hon har ju fått väldigt prestigefulla internationella priser, men dock inte Nobelpriset. Jag tror att det har skrivits en bok av Lena Törnqvist som handlar om alla priser som Astrid Lindgren har fått.
Mm. Ja, så hon gick inte lottlös.
Jag tror den här diskussionen speglar ju i alla fall en spänning mellan den här extremt populära författaren och ett litterärt etablissemang som kanske inte riktigt kunde omfamna barnlitteraturen som en jämlik litteratur med vuxenlitteraturen. Och det var ju någonting som Astrid Lindgren var ganska upptagen med själv under hela sin livsgärning egentligen, att ta ställning för barnlitteraturen och barnlitteraturens status, barnlitteraturen som konst.
Mm. Men om du skulle försöka sammanfatta vad du tycker att Astrid Lindgren har gjort mest avtryck i litteraturhistorien. Alltså som författare, som förlagsmänniska, kanske också som offentlig litterär personlighet.
Ja, Ja, men det är väl tre områden som jag ser som särskilt intressanta och relevanta idag. Och ett utav dem handlar ju om hennes barnsyn, konstsyn, extremt starka humanistiska patos. Det andra är hennes mångsidighet som yrkesperson, att hon hade den här konstnärliga men också professionella kompetensen och en rörlighet mellan medier som var ju väldigt betydelsefull under 1900-talet. Och det tredje är väl just hennes extremt starka inflytande på sin samtid och också eftervärld i Sverige och internationellt.
Mm. Men egentligen ingenting som rör författarskapet här, specifikt?
Jo, men hon har ju skrivit en rad verk som har förändrat barnlitteraturen för evigt. Och då handlar det inte bara om Pippi Långstrump, som ju förstås var en av 1900-talets största litterära uppfinningar, utan också om Bröderna Lejonhjärta, Mio min Mio, böcker som har förändrat barnlitteraturen och varit det första verket i sitt slag, så att säga.
Mm. Det finns väl knappast någon, åtminstone svensk litterär författaruppväxtort, som är lika känd som Vimmerby. Går det ens att försöka sätta ord på vad Vimmerby har betytt för Astrid Lindgren?
Jag kan försöka. Mm. Barndomen för Astrid Lindgren är ju en sorts urkälla till författarskapet. Jag tror hon har beskrivit det själv som en gäddsump där hon fiskar upp gäddor. Och gäddorna då, det kan man tänka sig stoff och stämningar och historier och personer och repliker från barndomen. Men vad är det här då för barndom om vi zoomar ut lite? Astrid Lindgren är ju näst äldst av fyra syskon. Hon kommer från en respektabel, stark familj i bygden. Föräldrarna driver en bondgård som är ett prästgårdsarrende. Inte vem som helst som får ha ett arrende från prästgården.
Mm.
Det finns pigar och drängar. Det finns torp som ligger under gården. Där man gör dagsverken på Näs, som hennes barndomshem heter. Det finns fattigstugor. Det finns statare. Och på den här gården leker barnen tillsammans över klassgränserna. Det är höskullar, uggleträd, hagar, smultronställen. Och leken är ju central i det här. Och om man ska lyssna till vad Astrid Lindgren själv då har sagt, så är skrivandet för henne en sorts lek. Det är ett sätt att återuppleva de här lekarna som lektes i barndomen. Att skriva är att leka.
Mm. Och är det något med själva platsen, Vimmerby, som är speciell? Den är ju så otroligt framträdande i flera av hennes verk.
Alltså, jag får ju citera den här Vimmerbyborn som en gång sa att Astrid Lindgren har mycket att tacka Vimmerby för.
Okej, okay. Inte tvärtom.
Ja, men även om man kan tycka att det motsatta också är ganska sant då, så hade han ju helt klart en poäng i att Vimmerby spelar en viktig roll i Astrid Lindgrens litteratur. Och det handlar ju till exempel om litterära förebilder, till exempel hennes bror Gunnar som sen ska ta över Näs, som är förebild till flera gestalter, till exempel Lasse i Bullerbyn, men även Jonas i Lotta på Bråkmakargatan.
Mm.
Sen är det Madicken som är baserad på bästa vännen då Ann-Marie Fries som bor några hus bort. Alfred, Emil i Lönneberga, baserad på drängen Pelle bland annat. Och
det här har Astrid Lindgren själv sagt.
Så. Ja, det här är sånt vi vet. Och sen roligast nästan tycker jag de här torpargummorna som kommer till Näs och gör dagsverken och berättar skillingtryck och historier och spökhistorier. Allt sånt där har ju funnit sin väg in i Madicken och Emil och så vidare. Krösa Maja till exempel då, kanske Astrid Lindgrens allra roligaste gestalt.
Varför är hon roligast?
Men hon är ju en olyckskorp, va? Hon dras till det hemska historier, hemska saker som har hänt. Och hon har ju en sån timing, Krösa Maja, i att alltid liksom peka på det eländiga. Det finns ju något evigt i det här som man kan relatera till, tycker jag. Men det handlar ju också inte bara om förebilder till olika gestalter, utan det är också den här muntliga dimensionen i Astrid Lindgrens författarskap, alltså sånger, visor, skämt, dialekt och sånt som är viktigt. Och inte minst förstås den här småländska naturen som kommer tillbaka i många verk då, med skogen och hagen och bäckarna och vildrosorna.
Om man ska börja spåra vägen fram mot författarkarriären, vilka är de första tecknena på att det här ska bli en skrivande person?
Många författare har ju en sån här origin story, hur de förstår att de ska bli författare eller deras första konstnärliga upplevelse eller så. Och Astrid Lindgren har en sån, och det är en av de där historierna hon har då berättat många gånger och på många olika ställen. Den utspelar sig i just en statarfamilj hemma på gården på Näs i ett kök. Och där...
Alltså i hennes familj?
Nej, hon kommer ju från den här välbeställda bondefamiljen där det finns statare på gården.
Mm.
Och i ett av de här små husen som finns på gården bor kogubben och hans fru Kristin. Och de har en dotter som heter Edith. Och Edith leker med Astrid och hennes syskon, hon är lite äldre. Och en dag när de är hemma hos Edith så läser Edith ur en saga. Och det är sagan om jätten Bambam och Fen Viribunda som Anna Maria Ros har skrivit. Och då beskriver då Astrid Lindgren på många ställen hur det här blir en uppenbarelse för henne. Någonting som sätter igång något som aldrig sen egentligen slutar. Det är alltså en formativ konstupplevelse.
Vad är det som, är det att reaktionen hon får, eller är det någonting med berättelsens kraft, eller vad är det?
Det är nog någonting med berättelsens kraft, att hon beskriver hur det sätter hennes barnasjäl i en gungning som aldrig har avstannat. Det är väl att förstå att ord kan vara vackra, att berättelser kan liksom sätta fantasin igång och sådär. Och Lindgren-forskaren Vivi Edström, hon har sagt att det här är då en urscen i Astrid Lindgrens författarskap. Den återkommer i många av hennes berättelser också. Någon som sitter ofta i ett kök får höra en historia läsas högt eller berättas, och då öppnar sig en hel fantasivärld. Mm.
Så det är en scen hon har liksom gestaltat vidare själv sen då?
Allra mest känt i en novell som heter Spelar min lind sjunger min näktergal. Men scenen finns också i Bröderna Lejonhjärta faktiskt, när Skorpan får höra Jonathan berätta om Nangijala då. Och då väcks den här fantasin som sen ska bli boken om Bröderna Lejonhjärta.
Återigen, det är en sån här historia som Astrid Lindgren själv har berättat många gånger, men vad vet vi mer objektivt så att säga om var hennes berättande liksom tog plats tidigt? Hon skrev i skolan rätt mycket, va?
Ja, precis. Just det. Nej, men så här är det väl att hon... Jag nämnde det här med att man leker mycket på gården och man läser också mycket i familjen. Man läser blandat, Anne på Grönkulla, Heidenstam, Bibeln, veckotidningar och allt möjligt. Och så iscensätts det här. Så man kan säga att fantasin och leken tränas hemma. Men sen så är hon också duktig på att skriva uppsatser i skolan och kallas för Vimmerbys Selma Lagerlöf, är ju lite känt sådär.
Hon blev publicerad i Vimmerby-tidningen.
Ja, hennes uppsats som heter På vår gård blir publicerad i Vimmerby-tidning, och den finns ju kvar, och ja, den är väl bra.
Men sen började hon jobba på lokaltidningen också.
Ja, hon började som journalistelev på Vimmerby tidning, och det finns ju mycket som tyder på att hon ser en journalistkarriär framför sig. Ett reportage som är sparat från den här tiden är ju väldigt känt, och det är ju när hon och några vänner reser runt med tåg och besöker Ellen Key på strand, och hon får knäppa Ellen Keys underkjol.
Ja, och som publiceras i Vimmerby tidningen då.
Ja.
Mm. Blir det en journalistkarriär av det här då?
Nej, den avbryts ju faktiskt. Och det som händer är ju att hon blir med barn med chefen. Chefredaktören på Vimmerby tidning, som är mycket äldre och gift. Och som gravid tonåring då så lämnar hon Näs och Vimmerby för Stockholm. Och hon jämför då den här småstaden med en ormgrop. Aldrig har så många skvallrat om så lite, åtminstone inte i Vimmerby, som hon säger. Och det är förstås också en skandal sett till att hon kommer från en väldigt respektabel och ansedd familj, och det är en stor skam då att hon blir gravid.
Mm.
Och kanske är det så att just den här episoden, som det länge talades tyst om, är en av de som framstår som mest intressanta och berörande idag. Hur den här gravida tonåringen som har blivit kanske, ja, inte haft en direkt symmetrisk maktrelation med sin chef, får bära då hela ansvaret och skammen för den här graviditeten och åka utomlands och föda sitt barn och sen istället då...
Hon hamnar i Köpenhamn?
Ja, hon föder barn i Köpenhamn och hon får faktiskt hjälp. Det är lite så spännande detalj i den här historien, kvinnohistoriskt sett då, av Eva Andén som är Sveriges första kvinnliga advokat och är lite specialiserad på såna här frågor. Och som sen också är ombud bland annat då för Selma Lagerlöf. Men Astrid Lindgren får tag i henne via annons i tidningen faktiskt.
Mm.
Och sonen som föds i Köpenhamn, han lämnas hos fostermamma där. Och Astrid Lindgren återvänder till Stockholm där hon har påbörjat en sekreterarutbildning för att kunna försörja sig. Och den går hon klart då. Och sen börjar hon arbeta som sekreterare och besöker sonen i Köpenhamn när hon har råd och möjlighet. Då. Mm.
Så att hon pendlar mellan Stockholm och Köpenhamn under den här tiden kan man säga. Vad är värt att säga om den här tiden? Vi tänker att vi ska bara skynda fram mot hennes skrivande.
Det är ju ett stadsliv för en ung kvinna där hon bor inakkorderad hos olika inakkorderingstanter och ett väldigt dubbelt liv tror jag. Å ena sidan då nöjen ung Stockholm och å andra sidan ett barn i Köpenhamn. Svår tid. Hon lär sig ju färdigheter på den här sekreterarutbildningen som blir jätteviktiga för författarskapet. Och det är ju då framförallt att stenografera på flera språk och skriva skrivmaskin.
Och det här är ju intressant på väldigt många sätt, för det är stenografin som du har forskat om specifikt. Jag tänker vi kan återkomma till den. Men hon träffar också Sture Lindgren som hon får sitt namn ifrån.
Ja, ett av hennes sekreterarjobb på 30-talet är på Kungliga Automobilklubben där Sture Lindgren då är hennes chef. Och de blir ett par och flyttar ihop i Atlasområdet i Stockholm som under den här tiden är ett ganska som konstnärligt litterärt område där det finns många andra kända figurer, Karin Boye, Ekelöf och så vidare. Vi vet inte om de sågs på gatorna där, men man kan ju föreställa sig. De gifter sig, flyttar till Dalagatan 46 där Astrid Lindgren sen bodde hela livet. Och kan till slut då ta hem Lasse och de får ett barn till Karin.
Just det. Och skrivandet under de här åren, det är väldigt mycket annat som händer. Men hon slutar inte skriva egentligen.
Nej. Och faktum är att när hon jobbade på Kungliga Automobilklubben så redaktörar hon faktiskt också en guide, en vägguide. Och gör en hel del sånt där jobb som sen ska blir viktigt för hennes senare karriär. Men hon skriver för olika tidskrifter, enklare noveller som ofta pekar framåt mot senare böcker skulle jag säga.
Mer än det som blir genombrottet som vi snart ska prata om.
Ja.
Bara en väldigt kort sak är att hon är sekreterare som kriminolog. Revolver-Harry Söderman.
Ja, hon blir ju rekryterad av honom. Hon är känd för att vara en väldigt duktig sekreterare. Hon har väldigt höga betyg och sådär från olika arbetsgivare. Men Revolver Harry Söderman rekryterar henne till ett jobb på brevcensuren under andra världskriget. Där hon då går igenom brev som skrivs från fronten bland annat. Och hon tar bort känslig information och sen så skriver hon under den här tiden de här ganska kända krigsdagböckerna där hon faktiskt kopierar ner en del från det hon ser där på brevcensuren och det gör att hon också får en ganska djup inblick i kriget medan det pågår. Hon får information som inte alla har tillgång till. Helt
de här dagböckerna publicerades första gången för några år sedan. Va?
Ja, och det är en sån där rolig historia att de hittades väl på vinden på Dalagatan efter hennes död och är skrivna på ett väldigt ovanligt sätt för Lindgren. De är skrivna i långskrift som man brukar säga när det inte är stenografi, vilket var hennes vanliga sätt att författa på då, var att stenografera. Men det här är ett antal anteckningsböcker skrivna helt i vanlig stil och det tyder på att de kanske just är en dokumentation för framtiden. Alltså hon har riktat sig till någon sorts framtida läsare med ett vittnesmål om hur det var att vara hemmafru i Stockholm under krigsåren. Då.
Bara för att säga lite mer om stenografin. Det är alltså från att hon lär sig det som sekreterare så blir det hennes sätt att också skriva böcker. Är det så?
Ja, så här är det ju. Först ska jag bara säga att stenografi är ju då en sorts metod för att skriva snabbt som var väldigt utbredd bland skrivande yrkeskategorier, framförallt sekreterare men även journalister och sådär, advokater kanske.
Det är lite som en skriftlig bandspelare på sätt och vis, man nedtecknar talspråk.
Det var så man såg det, man såg det som en teknik helt enkelt, jämförbar med bandspelaren eller idag kanske en iPhone, där man helt enkelt skulle kunna fånga tal och tankar i flykten.
Vad betyder det, alltså stenografi?
Ja, men det betyder väl förenklad eller hopträngd skrift. Och det handlar ju om att effektivisera språket till exempel genom att plocka bort onödiga stavelser. Man ska bara ha kvar betydelsen så att man minns helt enkelt vad som har sagts och uttalas, och sen skriver man ut det till exempel på maskin senare. Mm.
Hur ser det ut ungefär?
Det ser ut som streck och öglor.
Mm. Okay. Du kan prata hur mycket som helst om det här, tänker jag. Så vi återkommer till hur det har påverkat hennes liksom litterära stil möjligen. Men om vi ska gå framåt genombrottet med Pippi Långstrump 1945. Vad är liksom förhistorien? Vi har hört om den brutna foten och hur hon började berätta de här historierna. Men den blev ju också refuserad, ganska känt.
Ja, Pippi kommer ju till under några års tid och berättas då just som historier. Och där kan man ju se en liten koppling till just hur stenografin fungerar, att det handlar om att fånga tal. Pippi kommer till som berättade historier, sen skrivs de här historierna ner då med ett medium som fångar tal. Det här sätts ihop sen till ett manus som skickas till Bonniers, och Bonniers refuserar.
Finns det någon motivering som är intressant eller... De är bara inte intresserade.
Det är ett annat typ av manus då än den Pippi vi känner idag. Det är en mycket vildare Pippi. Det finns mer kontroversiella scener. Det finns bland annat en som utspelar sig i kyrkan. Och det är också rent språkligt svårare och kanske inte riktigt så bearbetat. Så att vad man ska komma ihåg då när man tänker på att Bonniers refuserade Pippi är att det var inte den Pippi som sen publicerades som de refuserade. Men de refuserade ju ändå den här idén. Och det kan man ju tycka är märkligt. Men så är det ju ofta när någonting kommer och är helt då nytt, att det skapar liksom en negativ eller en positiv känsla. Man är inte likgiltig helt enkelt. Och att den refuserades berodde ju inte på att det inte var intressant, utan helt enkelt att man inte ville ta sig an den här idén.
Nej. Men sen är egentligen, som du sa tidigare, en annan bok som blir hennes första, som blir hennes debut på Rabén och Sjögren.
Ja, och det är en flickbok som faktiskt har ganska många biografiska kopplingar till Lindgren själv. Det handlar om en flicka, 15-årig flicka i en småstad som vill bli journalist. En brevroman där skrivmaskinen står lite i centrum. Britt-Marie Lätta sitt hjärta heter den. Och den får andra pris i en pristävlan och blir utgiven.
Just det, för det är Rabén och Sjögren som ordnar den här tävlingen.
Ja, förlaget Rabén och Sjögren, som då inte är särskilt etablerat förlag, har kommit på att barnlitteraturen skulle kunna vara någonting att nischa sig inom, och så har de börjat då att utlösa olika pristävlingar, och Astrid Lindgren är med Britt-Marie Lätta sitt hjärta. Där får hon också då kontakt med redaktören till Britt-Marie Lätta sitt hjärta, som är Elsa Olenius, en känd barnbibliotekarie och dramatiker som hade bland annat Vår teater i Stockholm, och de blir vänner för livet, och sen hjälper faktiskt Elsa Olenius Astrid Lindgren att få igenom Pippi Långstrump hos Rabén och Sjögren. Och bland annat genom att ge förslag på bearbetningar. Och sen kommer Pippi ut 1945 och resten är historia.
Mm. Blir det en omedelbar succé?
Ja, den säljer i otroliga upplagor. Pippi, den blir väldigt omtalad. Den är liksom något helt speciellt i sin tid. Men då ska man också komma ihåg att 1945 är ett år som man brukar säga är det moderna genombrottet för barnlitteratur i Sverige. För då kommer även Tove Janssons Småtrollen och den stora översvämningen och Lennart Hellsings Katten blåser i silverhorn. Mm. Så det är något nytt som sker nu. Och Sverige ligger lite före många andra länder, vilket förmodligen beror på vår position i andra världskriget helt enkelt. Mm. Vi har inte en eftersatt bokbransch, utan vi kan liksom ligga i framkant.
Det är ett vanligt argument när man pratar om industri och ekonomi och andra saker, men även när det gäller barnlitteratur uppenbarligen då.
Ja.
Vad blir det för typ av reaktioner på boken?
En reaktion som ofta brukar nämnas är ju professor John Langqvists sågning av Pippi Långstrump, där han tycker att den är obehaglig och krafsar på själen och så, som han säger. Men då ska man också komma ihåg att det där är liksom glömt sen lite senare in i Astrid Lindgrens karriär, när de också jobbar tillsammans i Samfundet 99.
Krafsar på själen känns ändå som en rätt bra sågning att få. Att få. Men du beskriver det som något helt nytt i liksom barnlitteraturen. Vad finns det för förebilder till Pippi-figuren? Känner vi till något sådant där?
Självklart finns det förebilder. Jag tror att det är Astrid Lindgrens egen man Sture som har sagt att Pippi Långstrump är inte en bok, det är en uppfinning. Och det kan ju då indikera precis det du säger, att det inte skulle funnits någonting liknande innan. Men det är ganska lätt att se spår av annan barnlitteratur i Pippi, framförallt Ann på Grönkulla, som till och med har de här röda flätorna. Men det finns också en hel del episoder och annat från 30-talets flickböcker, Esterblenda Nordström, sen Rackare Unge. Det finns även populärkulturella förebilder som Stålmannen, som Astrid Lindgren har ritat av i ett av sina Pippi-stenogramblock till exempel. Mm.
Men i samma veva får hon ju också jobb på Rabén och Sjögren, eller hur?
Ja, hon börjar en halvtid som barnboksredaktör, bland annat då för att hon är så skicklig på att stenografera och göra kontorsjobb.
Mm.
Och från den positionen så blir ju Astrid Lindgren så småningom spindel i nätet för efterkrigstidens svenska barnlitteratur, som ju är en riktig framgångshistoria både nationellt och internationellt.
Blir hon sin egen förläggare?
Det blir hon. Från att Elsa Olenius, vännen, hjälper henne med Britt-Marie, Lätta sitt hjärta och Pippi, så finns det väl inte egentligen någon som redaktörar Astrid Lindgren, utan hon är väldigt autonom. Hon skriver och redaktörar sig själv, hon är sin egen förläggare, hon skriver ut sina stenogram på skrivmaskin och skickar direkt till tryckeriet, sägs det till och med. Förlagsmedarbetarna så småningom ser böckerna första gången när de anländer i bruna kartonger till förlaget, har det berättats.
Okay.
Så det som är speciellt med det här är att det är inte många författare som har så pass mycket inflytande över sin egen produktionsprocess. Astrid Lindgren är ju under flera år egentligen inte bara sin egen redaktör och förläggare, utan också marknadsförare av sina egna böcker, sin egen foreign rights agent kan man säga, och säljer sina egna böcker till utlandet innan hon så småningom får in en person, Kerstin Kvint, som hjälper henne med just det.
Alltså en litterär agent?
Ja, precis. Och hon har kallats för ett eget solsystem, och jag tycker det är ett bra uttryck för att beskriva en ganska exceptionell position för en författare under den här tiden.
Mm. Under de år som följer så är hon extremt produktiv, eller hur?
Ja, hon skriver ju ett tag 3 böcker om året i princip, och samtidigt då som hon är redaktör på halvtid och få fram författarskap som Inger och Lasse Sandbergs till exempel, Hans Petersson, andra viktiga barnlitterära författare under den här tiden då.
Och vilka av hennes då ikoniska figurer, vilka blir de första böckerna utöver Pippi då?
Bullerbyn är ju en av de första viktiga böckerna som kommer, och då provar hon ju plötsligt något helt nytt. Om vi har liksom Pippi, den här ganska högt uppskruvade, komiska, språkekvibrilistiska typen av litteratur, så blir ju Bullerbyn något väldigt realistiskt, förankrat i en barndom som ska skildras väldigt konsekvent utifrån en flickas egen röst, som ska vara konsekvent med hur flickor i den här åldern tänker och pratar. Det är en annan sorts formexperiment kan man säga, men också modernistiskt, precis som Pippi, fast på ett annat sätt.
Mm. Det är också Nils Karlsson Pyssling, Kajsa Kavat, Kalle Blomqvist, Mästerdetektiven.
Hon är verksam i väldigt många olika genrer, provar sig fram. Det finns vissa grepp och formler som kanske återkommer i många av hennes senare böcker som här introduceras. Så jag tänker att den här novellsamlingen Nils Karlsson Pyssling, den kan vara lite intressant att nämna, för den handlar ju just mycket om det här med spänningen mellan en lite bristande verklighet för barn. Man saknar någonting och sen via fantasin då så går det att bemäktiga sig och man kan få uppfylla sina liksom önskningar. Och i just den novellen Nils Karlsson Pyssling så är det ju en ensam pojke vars föräldrar är borta och jobbar på fabriken, men så dyker upp då en pyssling i hans hem som kan lite grann ersätta hans döda syster, och de kan leka och de kan ta hennes gamla dockskåpsmöbler och flytta ner i pysslingens håla och sådär. Och det här, den här, vad ska man säga, konstruktionen, den finns ju även sen i Mimin Mi och i Bröderna Lejonhjärta och i flera av de här stora verken.
Den är väldigt typisk Astrid Lindgren, men också extremt vanlig, tänker jag. Men hur viktig var hon för att göra den inflytelserik?
Man kan väl säga att det hon gör är att utveckla den här genren. Mio min Mio då, som också är ju en sån här kompensatorisk fantasi, eller kan läsas så, om en pojke som sitter ensam på en parkbänk och kanske bara fantiserar om landet i fjärran. Eller så är han där, det vet vi inte, det beror på vem vi är lojala med när vi läser. Det nyskapande med den är att den är skriven ur ett jag-perspektiv. Då. Det är en fantasy bok ur ett jag-perspektiv och som jag inte tror faktiskt finns innan för barn.
Just för att annars är det, man tänker Peter Pan eller äldre sagor.
Narnia, ja. Det är ett mera tredje person, lite distanserat, starkt vuxet tilltal. Här får vi kanske lite mer att gå in i ett subjekt, en person och följa hans röst och inre process.
Hon skriver också de så kallade Kati-böckerna, som är kanske några av de minst kända egentligen för en bred läsekrets åtminstone. De här kan man höra ett avsnitt av vår systerpodd Verket om, där du medverkar tillsammans med Jonas Ellerström, finns på anekdot.se. Vad väntar sen? Vad är nästa steg för Astrid Lindgren?
Hon har provat de här lite olika genrerna. Hon har skrivit då, sagor, hon har skrivit deckare kan man väl säga, med Blomqvist.
Hon har redan jobbat hos Revolver Harry, sett hon.
Precis, hon tar med sig kunskaperna från Revolver Harry in i Kalle Blomqvist. Och hon börjar väl egentligen att expandera transmedialt sen under några decennier. Hon är väldigt, väldigt bra på, som vi säger i bokbranschen idag, att ompaketera sitt innehåll. Så att det handlar ju om att parallellt med att skriva böcker också göra dem till bildböcker, göra dem till ljudböcker, göra filmmanus, skriva sångtexter. Och då får vi de här världarna egentligen, som ju är Astrid Lindgrens författarskap. Det är hela små världar som kan nu spela sig i Småland eller i landet i fjärran.
Och i och med att hon är sin egen förläggare då, i stort sett, så är hon drivande för den här utvecklingen.
Ja, och hon är också väldigt innovativ och hittar på saker. En driven entreprenör kan man väl säga, på vissa sätt skicklig yrkesperson.
Närmar vi oss liksom guldåldern för Astrid Lindgrens författarskap här nu?
Det finns ju höjdpunkter hela tiden. Vissa skulle kanske fortfarande säga att Pippi är en höjdpunkt. Men ja, det är ju här hon är som allra mest produktiv, innovativ och mest händer egentligen.
Vilka år talar vi om då?
Ja, egentligen 50- och 60-talet.
Det är Mio, det är Karlsson på taket, det är Rasmus på luffen, det är Lotta på Bråkmakargatan, det är Madicken, Emil Lönneberga, det är Tjorven. Och det är under den här tiden då som ju hennes karaktär inte bara blir böcker då, utan också film.
Några av dem blir filmer nu, några blir senare. Men en serie som kan vara lite värd att nämna är ju Saltkråkan, som skrivs direkt för tv och blir en supersuccé. Och sen blir boken Saltkråkan först efteråt. Och det här sättet har hon ju även jobbat lite på med Kalle Blomqvist och Rasmus på luffen, som först kommer till som radiopjäser och följetonger och så småningom då blir böcker. Så hon har ett integrerat transmedialt sätt att jobba kan man säga.
Vilket hon är multimedial från början.
Ja.
Liksom.
Och det här är väl också ett exempel på att barnlitteraturen kanske ibland ligger faktiskt lite före vuxenlitteraturen. Just ljudboken är ju så naturlig för barnlitteraturen kanske. Och idag så pratar vi om om genombrott för ljudboken, fast vi vet ju att Astrid Lindgren och många andra gjorde ljudböcker som var extremt spridda mycket, mycket tidigare än vi började prata om det här.
Det här är en av de viktigaste sakerna egentligen som hon bidrar med i den här rollen som du har beskrivit. Just ljudet är viktigt.
Ja, filmen, ljudet, musiken.
Men hur mycket ljudböcker, man tänker ljudböcker på 60-talet, hur såg den?
Det var ju skivor, LP-skivor. Lennart Helsing hade ju ett eget litet skivmärke som heter Snurrskivan. Mm.
Men det är barnlitteraturen som är drivande där egentligen.
Ja, alltså faktiskt så är det så att den första ljudboken som någonsin har spelats in i något land är väl Mary Had a Little Lamb, alltså en barnvisa. Så ljudboken har en nära koppling till barnlitteraturen, vilket man ju kan förstå eftersom barnlitteratur ofta läses högt för barn. Och Astrid Lindgren får väldigt stor spridning på sin litteratur genom att själv läsa in sina böcker för ljud eller i tv.
Vad tycker du är mest intressant med Astrid Lindgrens berättande rösten, ljudet, som verkar vara någon slags kärna i hennes författarskap?
Man kan ju börja i den extrema påverkan som hennes röst verkar ändå ha haft på flera generationer svenskar. Att det är många som berättar hur de kan höra den precis medan de läser hennes böcker. De vet hur hon låter och rösten representerar trygghet och nostalgi och barndom och sådär. Det finns en upplevelse, tror jag, av att Astrid Lindgrens böcker också är lätta att läsa högt. Kanske av den anledningen att man vet hur de låter när de blir upplästa.
Mer än hur de är skrivna, menar du?
Ja, kanske alltså att så här, att det finns ett samband mellan att skapa någonting i stenografi som handlar om att fånga ljud, och också då, så som Astrid Lindgren själv har berättat om det här skapandet, att det måste låta precis rätt, att hon läser det högt för sig själv och tar ner det i stenografi då samtidigt tills hon har hittat den rätta rytmen och tonen och så. Och att det egentligen handlar om böcker som är födda ljudböcker i bemärkelsen. De är skrivna för att läsas högt. Mm. Och det är också det avtryck de har gjort på flera generationer av svenska lyssnare.
Men du sa också om att det är en sån här, att det har blivit lite av en snedvriden bild av det naiva och det naturliga i den här rösten och så. Att, är det så att olika böcker är olika talspråkligt skrivna, eller att hon använder väldigt olika strategier?
Ja, jag tror att det som händer blir ju på något vis att när hon använder en berättare mer som en litterär funktion i en bok, då blir hon ju själv den berättaren när hon läser in. Och det förstärker ju kanske känslan av att vi har just en sagoberättare eller en sagotant här. Men jag tycker att det finns ganska olika tilltal i hennes böcker om man jämför Emil till exempel, som är en extremt närvarande, ironisk berättare som förklarar för läsaren hur det var i Småland förr i tiden och sådär, jämfört med en mer stram berättare i novellerna från Sunnan Eng till exempel, eller då när hon själv ska gå in och vara ett barn, som i Bröderna Lejonhjärta, där hon är Skorpans röst och ska prata som Skorpan gör. Det finns en variation där, men vi befinner oss ju inte riktigt på den plats där vi har börjat analysera ljudböcker så djupt än. Det kanske återstår att göras lite grann.
Uppmuntran till mer forskning på området. Men är det i samma veva här, man tänker framförallt 60-talet då, där de första filmerna kommer och så. Är det också då det internationella genombrottet kommer, eller har det redan varit?
Hon konsoliderar sitt författarskap. Hennes författarskap blir starkare och bredare under den här guldåldern 50-60-tal. Men hon har ju redan en extremt stark position tack vare mycket Pippi Långstrump och tidiga succéer då, med till exempel Barnen i Bullerbyn.
Och flera böcker har ändå nått en internationell publik redan då?
Ja. Och det har ju också mycket att göra med var Europa befinner sig under den här tiden. Kriget är slut, det är en ny tid, vi är öppna för nya idéer, här kommer Pippi Långstrump. Det är perfekt timing. Och det kommer faktiskt Pippi-filmer redan på 40-talet, kanske lite bortglömda idag. Astrid Lindgren ska själv ha lämnat biografen när hon såg den första Pippi-filmen.
Okej, men för de senare som från 60-talet framåt är hon ju väldigt involverad i själv, eller hur?
Jag tror faktiskt att det finns ett samband. Hon tyckte så otroligt illa om den här första Pippi-filmen att hon sen såg till och var väldigt inblandad i adaptationer i den mån hon faktiskt kunde. Och det kunde hon ju, för hon var ändå en maktspelare som hade de viktiga kontakterna och också tyckte kanske att hon gjorde det bäst själv. Så hon har ju skrivit manus till allting. Hon är en av 1900-talets mest aktiva manusförfattare, vilket kanske ibland överskuggas då lite av hennes ännu större roll som författare.
Ja, man tänker att hon kanske hade lite av en övervakande roll mer än att faktiskt skriva liksom filmmanusen.
Nej, men sen är det intressant att titta på hur de är skrivna, för att hon är ju otroligt noga med repliker. Det vet hon precis hur det ska låta och hur det ska se ut i manus, vilket också faktiskt finns en koppling till stenografin som ju handlar om att fånga tal och precis som människor pratar och sådär. Man ska sätta en karaktär genom exakt rätt replik direkt. Sen kan det stå så här, här får ni väl slänga in en solnedgång eller något. Så hon har vissa saker av manus som hon är väldigt noga med, andra överlåter hon då med glädje till andra i produktionsteamet.
Man ser henne ofta på bilder vid inspelningarna. Så att uppenbarligen var hon ju också närvarande på det sättet kanske, och vilken solnedgång de valde och så vidare. Om vi skulle prata lite om den sena Astrid, 70-80-talen då. Det är Bröderna Lejonhjärta och Ronja som blir de sista stora verken egentligen.
Under 70-80-talet så börjar Astrid Lindgren överföra mycket av sitt engagemang in i sin opinionsbildning. Kanske gör att hon skriver då mindre litteratur. Hon har ju också pensionerat sig som redaktör och förläggare från Rabén och Sjögren. Det är också så att barnlitteraturen har börjat få ett lite annat fokus under den här tiden, är mer realistisk, samtidsorienterad. Och det är också en anledning till kanske att Bröderna Lejonhjärta, en saga, en allegori, kanske får ett blandat mottagande och faktiskt också kritiskt mottagande av de här som önskar sig
socialrealism,
mer socialrealism och tycker att den kanske är eskapistisk eller att man vill ha en materiell förklaring till Tengils ondska och sådär.
Ja, det är lite världsfrånvänd kontrakt.
Ja, man ser den som metafysisk kanske, när man egentligen borde prata om finns ondska eller handlar det om andra saker och sådär.
Samtidigt, som du säger, så blir hon ju under 70-talet mer utpräglad politiskt. Det är en opinionsbildare. I vilka olika ämnen och på vilka olika sätt tar hon den rollen?
Hon är ju väldigt känd för det här inlägget i den så kallade Pomperipossa-debatten, där hon ifrågasätter att hur man skulle kunna betala mer i skatt än vad man har i inkomst. Och det sägs ju till och med att det fäller regeringen, hennes medverkan i den debatten. Men hon är ju otroligt aktiv i mycket, skulle jag säga, viktigare frågor, som barnaga till exempel, där hon gör otroliga inlägg, bland annat med talet Aldrig våld. Där hon får då en internationell reaktion på sitt engagemang. Hon har ju också en egen djurskyddslag, Lex Lindgren, döpt efter sig.
Vad gick den ut på?
Ja, att göra det bättre för djuren. Men den tyckte hon var dålig eller tandlös. Hon var inte så nöjd med den i slutändan. Men djur och natur, barn och barns rättigheter.
Det går inte att orientera henne politiskt, så att säga. I det fallet med skattetrycket så blev det ju, det användes för åtminstone av de borgerliga.
Båda politiska läger gillar ju Lindgren, kanske av den här anledningen att man kan hitta något lite oavsett. Hon har ett så brett författarskap så man kan hitta stöd för det man tycker lite här och där. Men hon var ju uttalad socialdemokrat. Och jag tycker faktiskt också att böcker som Madicken och Juni Backens Pims visar på ett väldigt starkt patos kring frågor som handlar om klass.
Ja, Madicken är väldigt tydligt med samtalen som förs i hemmet och så vidare. Och hur det är skildrat förstås. Ja. Men skattetrycket blir uppenbarligen ändå en fråga för henne.
Hon var väl inte så lojal med just Socialdemokraterna som parti, utan hon hade starka sympati för arbetarrörelsen. Och just i den här frågan så handlar det nog mycket om att liksom sticka hål på en pompös socialdemokratisk minister, och den vann ju hon, kan man väl säga, den striden. Men det är ju intressant som du säger att samtidigt då anses hennes litteratur från den här tiden kanske vara mindre politisk. Ser man på vad Bröderna Lejonhjärta dock har fått för politisk impact eller så senare, så är det ju otroligt laddat, den här berättelsen om ockupation och frihetskamp. Och den var ju faktiskt förbjuden i Tjeckoslovakien till exempel, där den cirkulerade då i en handgjord utgåva, en sammansatt utgåva. Så att uppenbarligen hade även de här böckerna väldigt stark liksom politisk potential ändå. Mm.
Och om de inte landar riktigt rätt i den svenska ganska politiserade kulturklimatet vid den här tiden, är det också verk som skiljer ut sig från mycket av det hon skrivit tidigare? Det känns som att båda verken är lite mörkare.
Ja, det är ju, om man jämför då med den här tiden där Astrid Lindgren skriver 3 böcker om året, så tar Bröderna Lejonhjärta 3 år att skriva, vilket är väldigt lång tid för Lindgren. Och det tyder väl kanske lite på att här står hon på liksom toppen av sitt kunnande. Hon samlar sin poetik, sin politik, sin barnsyn i något som ska bli liksom hennes stora verk. Och det tror jag hon känner när hon skriver den. Det dokumenteras rätt så tydligt, den här processen med hur hon jobbar med Bröderna Lejonhjärta. Det är också ett väldigt kontroversiellt ämne. Det handlar om döden och ett barn som kanske måste förlika sig med döden. Och en bok som kanske också är tänkt att ha den funktionen. Ett döende barn ska kunna läsa den här boken. Mm. Att ta på sig en sån uppgift, det är en väldigt stor uppgift. Jag vet inte om man nästan kan föreställa sig en större uppgift. Och jag förstår att hon måste ha tvivlat på sig själv i processen och velat ifrågasätta sig själv många gånger. Och jag tycker också att man kan se då i receptionen av Bröderna Lejonhjärta att hon aldrig riktigt kanske blir klar med hur den mottas, hur den uppfattas, utan hela tiden behöver gå i dialog med reaktionerna kring den här boken och både försvara sig och föra fram förtydliganden kring hur hon har tänkt och sådär. Och jag tror än idag så är det många som inte riktigt läser den här boken så som Astrid Lindgren hade tänkt att den skulle läsas.
Ronja då, som ju är aktuell som tv-serie nu också. Den är kanske mörk på ett annat sätt, eller angelägen också på ett annat sätt, eller vad tycker du är mest intressant att säga om den?
Det är en jätteintressant bok om familjerelationer, men Astrid Lindgren sa ju själv att hon ville ut i skogen när hon skrev Ronja, och det finns ju nu en liten tendens av att se kanske en ekokritisk potential i Ronja, det här vilda, fria rövarlivet i samklang då med naturen.
Det har gjort sådana läsningar av
den. Det har gjort sådana läsningar, och de bygger faktiskt lite på slutet på Ronja, som jag tror att många faktiskt inte riktigt kommer ihåg, men som är ju slutet för rövar tiden egentligen. De upptäcker ju en silvergruva med hjälp av Skallepär och någon grådvärg, och de ska bli bergsmän. Och det vet inte jag, om man tänker lite då på hur svensk historia brukar se ut, om det var så himla kul liv att vara bergsmän. Men det är ett epokskifte egentligen då, och då kan man läsa tiden före det som något annat kanske då än vad som skulle komma sen. Jag tycker väl själv kanske att Ronja är intressant för att det faktiskt är en kärlekshistoria, och Astrid Lindgren har inte skrivit så många riktigt bra kärlekshistorier.
Ja, jag har inte tänkt på. Men det är det ju onekligen också, just att förhållande till sin egen familj och så. Hur kommer det sig att det blev den sista boken? Den är utgiven tidigt 80-tal. Hon dör 2002. Blir ju visserligen väldigt gammal då, men är det ett aktivt val, eller är det så att det finns andra mer naturliga skäl?
Det finns nog mycket annat som drar. Hon är ju inte bara politiskt aktiv, utan hon håller ju också på med mycket annat. Vi har ju sånt som byggs upp samtidigt, det är ju det som sen ska bli Astrid värld, det som ska bli Junibacken i Stockholm. Hon skriver bilderbokstexter från sina liksom längre böcker. Hon producerar väldigt mycket under den här tiden, men Ronja blir det sista liksom stora verket. Hon är inte helt ung heller vid den här tiden.
Hon är i 70-årsåldern nu.
Ja, och hon är ju då också kanske som allra mest populär i Sverige. Hon blir ju det här året svensk, och hon under 90-talet, och hon är väldigt uppmärksammad i pressen. Jag tror väldigt mycket energi helt enkelt går åt andra typer av åtaganden än att skriva.
Men kan man säga att på samma sätt som hon har medierat sin egen författarroll under karriären, att hon här också förvaltar sitt eget arv på sätt och vis med de här världarna i Vimmerby och i Stockholm och andra saker? Jag har ju tänkt att hon har varit så involverad i skapandet av det.
Man kan väl också säga att ett författarskap som har skapat alla de här gestalterna och världarna, det blir ju rätt mycket att administrera efter ett tag. Det är rättigheter, det är förfrågningar, det är någon som vill göra tjorvenstövlar. Det är väldigt mycket personer att korrespondera med och saker att ta ställning till och världsledare att möta och intervjuer att göra.
Så det kanske inte hon som driver att skapa alla de här olika världarna, men hon tvingas ta ställning till det liksom.
Så är det, och det sägs ju alltid att om hon bara inte hade varit så känd så skulle hon kunnat skriva mer. Men samtidigt så tänker jag också att hon sa ju aldrig nej till intervjuer, och det kanske fanns en anledning till det. Hon var väldigt bra helt enkelt i de sammanhangen, och hon visste det. Hon blev ju som en cirkushäst som bara uppträdde. Och det är kanske också skälet till att hennes författarskap har den status det har. Det är inget man bara kan säga att det skulle vi plockat bort och så hade hon kunnat fokusera mer på sina böcker. Utan det hänger ju ihop, det är en helhetsbild.
Mm. Hur läst är Astrid Lindgren idag?
Hon är ju fortfarande extremt läst, översatt, omskriven och beforskad över hela världen. Men hon lever inte längre och gör inte den här typen av liksom kontinuerliga intryck så som vi som är medelålders idag har växt upp med. Och jag tror att vi behöver förstå att alla Astrid Lindgrens böcker kommer kanske inte överleva i längden, eller det går konjunktur i stora författares böcker. Det är intressant tycker jag att kanske just hennes fantasylitteratur är den som står sig väldigt stark idag, och det kanske beror på att den genren är stor generellt, medan andra saker har trätt lite i bakgrunden eller börjat bli lite bortglömda. Sen har vi också sett renässans till exempel för hennes flickböcker, som har ju blivit återuppvärderade liksom på senare år då, särskilt genom forskningen.
Som jag sagt flera gånger här så har de flesta lyssnare någon form av relation till Astrid Lindgren och hennes verk. Men har du som litteraturvetare några tips på hur man kan närma sig de här böckerna på kanske nya sätt? Om man läser för sina barn eller läser själv. Kanske ett särskilt sätt att läsa eller saker man kan vara uppmärksam på för att upptäcka de här legendariska berättelserna på nytt.
Jag tror inte kanske att så många vet hur pass stort inflytande Astrid Lindgrens språk har på vårt språk. Hur många av de stående uttrycken, ingen liten lort, sakletare, den typen av fraser och uttryck faktiskt är uppfinningar från Astrid Lindgren, som är nu del av vårt liksom, kulturella arv och allmängods. Det kan vara en rolig sak att tänka på när man läser. Jag kan tycka att det är roligt att leta efter det som inte är helt förutsägbart med Astrid Lindgren. Jag nämnde Ronja Rövardotter som en kärlekshistoria. Jag tycker om att försöka se, så här, finns det faktiskt en dimension här som är nästan liksom laddad? En romantisk stark kärlek i den här liksom boken som ofta sägs handla om så mycket andra saker. Jag tror att Astrid Lindgrens verk ofta håller för den här typen av liksom multifacetterade tolkningar där man kan hitta många saker.
Det är rätt intressant att ett så stort känt verk inte innehåller så många kärleksrelationer.
Den allra kändaste är ju berättelsen om hennes föräldrars kärlekshistoria, som är laget från Sevedstorp och Hanna i Hult, som ju ofta har lyfts fram då som en av Sveriges vackraste kärlekshistorier. Och den är verkligen underbar, och det är en av de få böcker hon skrev faktiskt för vuxna. Annars så får man kanske gå just till flickboksgenren och det hon skrivit där, och då är det ofta konventionellt tyvärr, även om det finns några undantag.
Ja, men det kan ofta handla om relationer såklart, men det är nästan alltid en enskild karaktär som är väldigt stark, som andra reagerar på eller med på något sätt.
Ja, och de relationerna som är starka i Astrid Lindgrens författarskap är mellan barn och andra barn, eller barn och vuxna. Och det är där de liksom starka känslorna finns.
Om någon lyssnare vill ta det till nästa nivå och läsa en faktiskt forskningsstudie om Astrid Lindgren, har du några tips var man kan börja?
Det finns väldigt mycket som är på gång som belyser nya sidor av Astrid Lindgren, till exempel som manusförfattare. Jag tror ändå att ingen kan komma förbi Vivi Edströms böcker om Astrid Lindgren, och då är det ju kanske Vilthoring och Lägereld som är den som jag skulle rekommendera att man börjar med.
Då säger jag tusen tack Malin Nauwerk för att du ville vara med i Bildningspodden.
Tack.
Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.